Singapore, juni 2024.
I always stress I come here to listen and I come.
Försvarsminister Paul Jonsson berättar för asiatiska kollegor hur Sverige kan komma att engagera sig militärt i regionen, till exempel genom att bidra med besättning på militärfartyg.
It's going to be about military engagement. That could be our footprint in this region. It could be that we could contribute to having manning on various ships.
Det här är vatten där det ofta sker handgripliga konfrontationer. Som på det här filmklippet som visar hur kinesisk kustbevakning angriper filippinsk fartygsbesättning med yxa och kniv. Bara en av många våldsamma incidenter den senaste tiden. Så varför ska Sverige ge sig in i det här? Konflikt om Sveriges nya försvarsstrategi för Asien. Jag heter Kajsa Boglind. Ja, hur kommer det sig att regeringen anser att vi behöver en försvarsstrategi för ett område på andra sidan jorden, för den indopacifiska regionen som sträcker sig från Afrikas östkust och långt ut i Stilla havet? Vad är det Sverige behöver försvara här? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Konflikt. Och vi börjar på en av världens största försvars- och säkerhetskonferenser, på ett lyxhotell i Singapore.
Just den här hotellkedjan har ju en särskild doft. Som här i hotellobbyn så doftar det vanilj och sandelträ. Kanske lite mysk kan man ana också i parfymeringen.
Och där, mellan marmorpelarna på lyxhotellet Shangri-La, står Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm.
Här minglar då uniformer och kostymer. Det är mycket militära ledare, mycket regeringsföreträdare, tunga medaljer och såna här gyllene band eller snören, vad det nu är, som hänger från axlarna.
Hotellets blanka, fina golv är inte tänkta för soldatkängor. Men en gång per år är det just militärer som fyller rummen här. Och där i minglet syns även en hel del högt uppsatta svenskar.
So to my left, Dr. Paul Johnson, who is Minister of Defense in Sweden.
I ett av seminarierummen sitter Sveriges försvarsminister Paul Jonsson i en panel tillsammans med bland andra cheferna över Filippinernas och Australiens försvarsmakter.
We are joined also by General Romeo Browner, Junior Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, to my left, extreme left, and General Angus Campbell, Chief of the Defence Force in Australia, to my right.
Det är isande kallt i det luftkonditionerade rummet och glest bland åhörarna, men samtalet streamas också direkt.
I always stress I come here to listen and I come here.
Paul Jonsson får ordet först och prasslar med sina papper.
And also to discuss what we jointly can do in order to provide also stability and security in the Indo-Pacific region. I just want to say that.
Det är hans andra år här som första svensk försvarsminister att delta i konferensen. I sitt öppningsanförande pratar Jonsson om hur Sverige ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i Asien och Stilla havet och nämner regeringens nya försvarspolitiska strategi för regionen. En del av den strategin handlar om vårt militära fotavtryck i regionen, säger Jonsson, och förklarar att Sverige skulle kunna komma att bidra med exempelvis besättning på fartyg i regionen vid sidan av utökat försvarspolitiskt och försvarsindustriellt samarbete.
It's going to be about military engagement. That could be our footprint in this region. Of course, we, on the contrary to, for example, France, don't have a permanent presence here on the naval area, but it could be that we could contribute to having manning on various ships or command structures.
Arrangör för det här evenemanget är tankesmedjan International Institute for Strategic Studies och platsen är det lyxiga Shangri-La-hotellet i Singapore. Den här konferensen beskrivs ofta som en unik tillställning som samlar företrädare för regeringar och försvarsmakter från hela världen till seminarier och, kanske ännu viktigare, informella möten. Mellan programpunkterna minglas det för fullt.
Nu är buffén i full gång här. Här har vi en liten falafel, en liten krispig räka. Ja, sådana små krustader också som man kan fylla med en liten kycklingröra här.
Om man någon gång varit på bokmässan i Göteborg vet man ungefär vad det är för stämning. Precis som man där kan råka stöta in i Jan Guillou eller Lena Andersson på väg till garderoben så kan man här, som jag gör, hamna bredvid Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro vid pissoaren.
Oh, yes, hello.
Utanför toaletten passar jag på att fråga om han har några nyheter kring landets upphandling av nya stridsflyg, där ju svenska JAS Gripen är en kandidat.
Any update on our aircraft?
Not yet.
Han säger sen att han ska ta emot försvarsminister Paul Jonsson i Manila några dagar senare, då det också är Sveriges nationaldag.
It's your national day celebration.
It is on the 6th, yeah. Will you be participating?
Yes, I'll be reading the speech of the Secretary of Foreign Affairs.
Det här är också en konferens där de stora geopolitiska spänningarna märks tydligt. Bara dagar före konferensen sköt kinesisk kustbevakning med vattenkanoner på filippinska fartyg i Sydkinesiska havet. Här på konferensen håller den kinesiska försvarsministern Dong Yun ett anförande där han bland annat varnar för att Kinas så kallade återhållsamhet i Sydkinesiska havet har en gräns och att Folkrepublikens armé kommer vidta beslutsamma åtgärder för att förhindra Taiwans självständighet. Men han fångas också på video när han småpratar om pandor med en kvinna från den amerikanska delegationen efter mötet med USA:s försvarsminister Lloyd Austin.
So you just now when you were coming you said you like panda or like
the pandas. På konferensens sista dag möts jag av Paul Jonssons presssekreterare i lobbyn.
Lite kaosigt i hissen nu på grund av Zelensky, så vi kommer ta ett tag och ta sig upp, tror jag. Om man stängt av vissa eller vad det
nu är. Ja, jag förstår. Okej.
Efter sitt Sverigebesök har Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommit raka vägen till Singapore för att vara med på konferensen. Och av säkerhetsskäl hålls nu en av hotellets hissar avspärrad för att han snabbt ska kunna röra sig i byggnaden om det behövs. Därför blir vi något försenade till intervjun med den svenska försvarsministern.
Dina intryck av konferensen så här långt?
Ja, det här är ett viktigt forum som blir allt viktigare och det handlar ju väldigt mycket om fokus nu, utveckling Indo-Pacific, men för vår del också vilken roll som EU och Europa kan spela i den här regionen. Det är helt uppenbart att sambandet mellan den euroatlantiska området och det Indo-Pacifiska ökar och det är också försvarsberedningen pekat på.
Mm. Och det vill ni utveckla vidare och stärka samarbeten med partners här på olika sätt. Kan ett resultat av det bli att Sverige får ett större militärt fotavtryck i den här regionen?
Ja, vi arbetar ju vidare med möjligheten att kunna utveckla en försvarsstrategi för den Indo-Pacifiska regionen. Och den kan ju handla om olika typer av samarbete mellan på militär nivå, det kan handla på försvarspolitisk nivå. Det kan också handla om det omfattande samarbete vi har när det kommer till försvarsindustri, innovation och olika typer av materiellfrågor.
Mm. Finns det någon risker med det? Jag tänker på de här stora spänningarna i regionen som vi ser, att Sverige dras in i dem helt enkelt.
Vi har ju inga avsikt att ingå i någon form av försvarsallianser som sådana, utan där har vi ju NATO som är en regional organisation och där har vi vårt EU-medlemskap, utan det kan vara olika typer av försvarspolitiska samarbeten. Vi har ju ett omfattande samarbete till exempel med Thailand och det har vi haft över tid med tanke på att de opererar Gripen. Vi har haft ett långt och omfattande samarbete till exempel med Singapore med tanke på att de också har opererat svenska ubåtar, men även Australien har ju också opererat ubåtarna.
Jag pratade med Finlands vice försvarsminister här på konferensen och han sa att han upplever att det ändå finns förväntningar på Finland, också Sverige då, som nya NATO-medlemmar att vara mer aktiva här. Upplever du samma sak?
Ja, och vi försöker ju också ta plats och engagera oss och också fördjupa vår kunskap om regionen, för den är viktig för Sverige som ett handelsberoende och exportorienterat land. Det handlar till exempel om att det ska finnas fria sjövägar och det som heter rätten att kunna navigera på de farlederna. Det handlar om olika typer av samarbeten som vi har och inom vissa områden som till exempel desinformation och cyber och hybrider spelar ju inte geografin och roll heller, så att sammanlänkningen mellan det euroatlantiska området och det indopacifiska området blir allt starkare.
Stort tack.
Ja, bra. Tack.
Jonsson reser vidare till Australien och sen Filippinerna för firandet av Sveriges nationaldag tillsammans med bland andra försvarsminister Gilbert Teodoro. Där tecknar de också ett nytt avtal kring försvarssamarbete mellan länderna. I sitt tal som Jonsson håller under firandet på Sveriges ambassad i Manila kommer han bland annat att säga att ett starkt samarbete med Filippinerna är avgörande för Sveriges förhöjda engagemang i regionen. Han ska också, utan att nämna Kina vid namn, uttrycka djup oro över de, citat, upprepade farliga manövrar mot filippinska fartyg som ägt rum i Sydkinesiska havet. Det här är händelser som Jonsson säger hotar hela vår gemensamma globala säkerhet.
Okej, det blir nationaldag och senare sommarledighet för både politiker och allmänhet. Och så den sista september står Pål Jonsson på ett podium för att officiellt presentera den här nya försvarspolitiska inriktningen. Och du, Ulrika Bergqvist, konfliktsproducent, är där.
Jag får plats väldigt långt bak i den där salen som faktiskt är fullsatt. Folk i kostym, en salig blandning av försvarsanalytiker och ekonomer och forskare med specialintressen. Det här är första gången Sverige får en sån här konkret försvarsstrategi för den här regionen.
Men varför ska Sverige försvaras i till exempel Sydkinesiska havet? Handlar inte ett lands försvar om att skydda våra gränser?
Jo, men också svenska intressen som handel. Och den här nya strategin, den är ett tecken på hur global även vår säkerhet är idag. Att det som händer i den här regionen faktiskt väldigt snabbt kan spilla över till Sverige. Vi är ju väldigt beroende av de här transporterna som går genom de här vatten, både i Indiska oceanen och i Sydkinesiska havet. Och om den störs, eller i värsta fall stoppas av en konflikt här, så skulle det skapa en tsunami i världsekonomin, som en av dem jag intervjuat uttrycker det. Så Sverige har ett intresse av att vara med och försvara de här handelsvägarna. Och så är det ju det där med att Sverige är en del av NATO nu.
Att NATO-medlemskapet spelat roll för att vi skaffat oss den här strategin nu, det sa ju Pål Jonsson i den här intervjun med Axel.
Ja, och det var intressant att han också bekräftade att det finns förväntningar på Sverige från NATOs sida att vara mer aktivt i den här regionen. Så den här strategin kanske också är en blinkning till våra amerikanska allierade nu.
Ja, för USA så är ju det här den plats där de egentligen vill satsa mest militärt framåt, även om Ukraina-kriget har tagit mycket kraft den senaste tiden.
Ja, och så här uttryckte sig försvarsministern när jag lyssnade på honom där på seminariet.
Det ligger också i vårt intresse att få en djupare förståelse för USAs militära resursprioriteringar avseende det euroatlantiska området och det indopacifiska området, eftersom det också kan få återverkningar för vår egen säkerhet och för de andra alliedes säkerhet inom ramen för NATO. Och för att kunna vara en stark atlantist så behöver man också ha en indopacifisk agenda dessa dagar.
Det här var ju kanske lite krångligt och inlindat uttryckt, men det han säger är ju att det i princip inte går att vara NATO-medlem nu utan att bry sig om den här regionen.
Så vad är det då som det är tänkt att vi ska bidra med?
Försvarsministern, han nämner ju att Sverige ska kunna bidra med fartygsbesättning, och då tänker man sig väl att de utplaceras på andra NATO-länders fartyg här, eller möjligen något annat europeiskt landsfartyg. Hur många det rör sig om, det sa han inte. Men i nuläget så låter det inte som något större antal. Vad som skulle kunna hända om det uppstår en het konflikt här, det vet vi såklart inte.
Det stora orosmolnet rent militärt är ju förstås Taiwan, som ju fungerar som en självständig demokrati men som Kina gör anspråk på. Och det är ju här den där NATO-kopplingen finns, eftersom vår allierade USA har lovat att hjälpa till om Kina skulle gå till angrepp.
You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's a commitment we made.
Och det finns de som uttryckt att Taiwan skulle kunna bli ett nytt Ukraina, fast i Asien.
Och då undrar man ju såklart vad det skulle betyda för oss som NATO-medlem om vår allierade USA skulle hamna i krig med Kina.
Ja, NATO ska vi ju tillägga finns ju för att skydda Europa och USA. Men amerikanerna tillhör ju idag våra närmsta allierade. Så det är klart att på något sätt så skulle de säkert vilja att vi skulle ställa upp om de ber om det.
Idag är det ju alltså Kina som ses som det potentiella hotet i den här regionen mot handel och sjöfart och mot våra allierade. Men så har det ju inte alltid varit.
Nej, dels så ska man ju ändå komma ihåg att Kina fortfarande är en viktig handelspartner för Sverige. Och det är inte särskilt länge sedan vi faktiskt gjorde militära artighetsvisiter, där höga generaler från Kina reste hit och ÖB och andra militärer reste dit till Peking.
Och du, Ulrika, stämde träff med en av dem.
Tidigare insats och marinchef Jan Törnqvist som jag mötte upp framför montrarna på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Den här jagan som finns här, det motsvarande typ har jag en gång i tiden legat på i 18 månader. Jagan Småland. Mm. Och det här är Halland då, systerfartyget.
Bakom glasen på museet står tidiga modeller av korvetter och svenska ubåtar.
Den här heter Hajen.
Ja, den är gammal.
Föregångarna till den ubåtsteknik Sverige idag exporterar till bland annat Asien. Men vi ska backa bandet något decennium. Närmare bestämt till år 2011. Mm. Då är Jan Törnqvist högste ledare för Sveriges marin och står i uniform på en bjudning på Karlbergs slott. Hedersgäst denna dag är Kinas högste general.
Chen Bing, eller något så Binge. Jag vet inte hur han uttalar det. Han är ett stor man jämfört med Sverker Göransson, vet jag nu.
Den kinesiska generalstabschefen är nästan lika lång som Jan Törnqvist själv. Och huvudet längre än dåvarande ÖB Sverker Göransson.
Lite otippat.
Och han närmar sig den grupp där Jan Törnqvist står.
Och helt plötsligt så pekar han med hel hand rätt i bröstet och sa att marinchefen ska komma och besöka oss. Det blir lite förvånad allihop.
Det är första gången de ses. Men generalstabschefen verkar ha full koll på vem Törnqvist är.
De visste nog med vem alla var som var där, misstänker jag. Han sa att marinchefen ska besöka oss i Kina. Och vi tittade på varandra, både jag och ÖB, och tyckte att det var konstigt att han sa det direkt.
En tydlig och lite udda inbjudan som Jan Törnqvist snart glömmer bort. Men senare samma år kommer en officiell inbjudan från Kina. Och då är det bara att åka.
I det militära frågar man inte, utan då talar man om att du ska åka till Kina. Har uppfattat. Ja.
Som en av de sista höga militärer att besöka Kina landar Jan Törnqvist i Peking i sällskap med två medföljande officerare hösten 2011. De får ett ordentligt offentligt mottagande.
Och poliseskott med motorcyklar och allting till ett hotell där de har ett stort hotellrum. Det var väl det största som fanns på det här hotellet, upp med bra utsikt över Peking. Där någon form av säkerhetsvakt eller kinesiska underrättelsetjänsten hade rummet bredvid, konstaterade vi efter ett tag. Och sen gick det här besöksprogrammet igång ganska omgående efter det.
Första resan går till den norra marinen, nära gränsen till Mongoliet.
Till Qingdao. Mm. Vi besökte en flygbas, en marinflyg. Och där stod inte mer än det vi skulle se på hela flygbasen. Jättekonstigt. Ett flygplan, ett besöksflygplan och en helikopter. Så var det tomt. Ett väldigt stort flygfält. Vilket förvånade oss lite, för det såg väldigt tillrättalagt ut, tomt. Det fanns ingenting mer än det vi skulle titta på.
I en av byggnaderna finns ett medicinskt center för hälsokontroll av personal med en ensam, nervös man.
Kinesisk sjöman sittande i en stol med en klämma om fingret som mätte pulsen och som var en skärm då, där det droppade vatten i takt med hans hjärtslag. Och när vi kom in i rummet då så började nästan den här kranen strila. Hjärtat gick igång.
Nästa mål är en marinbas i Shanghai.
Där vi besökte en kinesisk fregatt. Samma sak där, allting var nymålat, välstädat. Där stod en kinesisk sjöman i paraduniform på varje däck. I övrigt så såg vi ingen besättning ombord på fartyget. Och det blänkte allting och det såg inte använt ut någonting. Och det var ju det man ville visa upp, hur tipptopp allting var.
Men bakom den där kulissen pågår full aktivitet. Kina är på väg att bygga upp världens mest talrika flotta. Och någonstans där i bakgrunden skymtar det fram.
Det var många så att säga, fartyg runt omkring, ubåtar och så vidare. Och Vi fick ju genomgångar och så vidare där de beskrev hur den, ja, i det fallet då den norra och östra marinen var uppbyggd. Och det gav ju ett intryck av att de höll på att växa. Och de utvidgade sig rent, vad ska man säga, territoriellt i Sydkinesiska sjön. Och där ställde vi några frågor som vi uppfattade blev ganska obekväma då för dem.
De där kritiska frågorna handlar om hur Kina börjat bygga upp artificiella öar i Sydkinesiska havet. Platser Kina gjort till sina för att flytta fram positionerna till havs.
De byggde upp verksamhet på kobbar egentligen mitt ute i havet. Där de försökte liksom hävda både territorialhav och luftrum. Det var ju inga grannländer och inte USA heller som accepterade det. Och den typen av frågor då, där hade de väldigt långa förklaringar för att historiskt var det här kinesiskt intresseområde och det tillhörde Kina och så vidare. Förklaringar som i västvärlden så att säga inte går hem och rent internationellt då, med internationell havsrätt och så vidare, det håller inte heller. Men de hade sin egen historia om det här.
Besöket i Peking avslutas med ett möte med samma man som pekat ut Jan Törnqvist den där dagen på Karlberg. Generalstabschef Jinping. Och det blir en uppvisning i makt.
Vi körde med poliseskott genom Peking då, i väldigt hög fart. Och det kändes lite udda. Och sen hamnade vi i någon form av jättesal då, med pelar och grejer. Där det var uppställt två stycken fåtöljer och ett litet bord emellan i ena kortändan. Och sen var det stolar uppställda på två sidor där den svenska delegationen då skulle sitta på ena sidan och den kinesiska som var betydligt fler då satt på den andra.
Från sin upphöjda position på andra sidan bordet drar han igång en lång föreläsning på kinesiska som översätts av en tolk.
Där han egentligen gick in och talade om säkerhetspolitik och västerländernas ekonomisystem och hur dåligt det var och så vidare. Någonting som egentligen inte jag kände mig kopplat till för 5 öre. Men det var ju bara att sitta artigt och lyssna då. Och det, jag tror det här var för att liksom markera då. Man hade ett budskap man ville sända. Och man talade om var man stod rent säkerhetspolitiskt i Kina. Och sen ville man då visa makt då genom att dels transporten dit och sen då hur det här var upplagt då. Visa att vi är stora och vi har makt och vi är på frammarsch här, om man säger.
Och den där militära makten ska snart bli tydlig för alla. Idag visas den upp i massiva parader som här under firandet av Kinas 70-årsjubileum. Då patrullerade fotsoldater, flyg och massiva raketer visades upp. Från att ha varit en fattig armé beroende av material från andra kommuniststater har landet idag byggt upp en egen högteknologisk försvarsindustri. Och Kina har idag världens största flotta. Medan US Navy hade 291 fartyg i början av 2024 hade Kina 370. Och den kinesiska växer dessutom snabbare än den amerikanska.
Räknar man båtar så säger man att Kina har den största marina styrkan idag. Men sen är det klart att man kanske inte kan mäta sig med andra stora marina, alltså sjömakter som USA eller Storbritannien när det gäller att faktiskt använda de här på ett koordinerat sätt med andra försvarsgrenar.
Men antalet fartyg är ändå ett av flera bevis på att Kina idag tar sin militära makt på största allvar, menar Sofia Ledberg, statsvetare på Försvarshögskolan. Hon har följt Kinas militära utveckling över tid. Och antalet områden som klassas som viktiga för landets säkerhet,
ja, just det här,
har aldrig varit så många som nu.
Då är det 20 områden som jag hittade 2024 då. Då är det political, military, territorial, economic, financial, cultural, social, technological, cyber, food, ecological.
Listan bara fortsätter.
Resources, nuclear, overseas interests, space, deep sea, polar regions, biological, artificial intelligence and data security. Det var dem. Mm?
Totalt 20 områden har Xi Jinping klassat som viktiga för landets säkerhet nu.
Det som, om man tittar på utvecklingen av säkerhetspolitiken från Mao Zedong, som var Folkrepublikens första ledare, så var det liksom territoriell säkerhet och militär säkerhet som var de stora, det var de stora frågorna för Kina. Sen har varje ledare lagt till olika säkerhetsområden då, som man har fokuserat på. Men aldrig tidigare så har vi sett den här otroliga multiplikatoreffekten som skedde under Xi Jinping, där jag tror att han kanske började med 11 säkerhetsområden som nu är någonstans 19-20 stycken.
President Xi Jinping har under sin tid vid makten alltså fördubblat antalet områden som Kina klassar som viktiga för landets säkerhet.
Ja, det kan vara allt från matsäkerhet, rymd, djuphavssäkerhet, det arktisk säkerhet. Så att det plockas på fler och fler policyområden där då Kina, som Kina definierar som sina nationella intressen, och som där då kan uppstå potentiella hot mot Kinas nationella intressen.
Det här är ju otroligt brett och omfattande. Det låter ju som om i princip allt skulle kunna vara ett konfliktområde. Matrymden, AI.
Ja, och här är det ju inte så svårt att föreställa sig hur Kinas intressen skulle kunna krocka med andra staters intressen.
Och det är ju just alla de här möjliga konfliktytorna som oroar många.
I kombination med att landets utrikespolitik dessutom blivit tuffare, påpekar Sofia Ledberg.
Man har ju också anammat en lite mer offensiv utrikespolitik där man flyttar fram sina positioner på ett ganska tydligt sätt.
Och när något klassas som nationell säkerhet kan det förstås få stora konsekvenser.
Och det betyder att Kina också har möjlighet att vidta åtgärder för att skydda kinesiska intressen och alltså potentiella hot mot Kinas säkerhet liksom i en rad områden och även på en rad olika platser. Att inte nödvändigtvis begränsat till Kinas nationella territorium, utan hot mot Kinas nationella intressen kan uppstå var som helst i världen egentligen.
Men hur ska man tänka kring det där då? Tror vi att Kina skulle kunna gå till militär attack någonstans bortanför sitt eget närområde?
Nej, det verkar ändå inte särskilt troligt. Även om Kina har starka intressen i bland annat Arktis, där man kan se den kinesiska flottan nu. Kina har också haft gemensamma militärövningar med Ryssland och Belarus. Men det är framförallt Kinas ökade aggression i det egna närområdet som oroar, säger Sofia Ledberg.
Kina kan idag projicera makt bort, liksom, längre bort från sin egen kust, men det är fortfarande närområdet som är det mest kritiska för Kina. Och där har vi Taiwan, vi har Sydkinesiska havet, vi har andra ögrupper som man gör anspråk på, som även andra stater gör anspråk på.
Det här är konflikt om varför Sverige nu antagit en ny försvarspolitisk inriktning för ett område som ligger så långt borta från våra egna gränser, den indopacifiska regionen. Okej, så Kina har under de senaste decennierna byggt upp militär makt som är tekniskt välutrustad. Och även om man inte deltagit i något krig på länge så pågår det flera lågmälda konflikter mellan Kina och grannländerna. Taiwan har vi redan pratat om, men det finns fler platser där det riskerar att bränna till. Som i havet runt Filippinerna.
Ja, där har vi sett flera riktigt våldsamma sammandrabbningar den senaste tiden, där kinesisk militär ibland utklädd till fiskare, ibland på kustbevakningsbåtar, har gått till anfall mot filippinska fartyg med allt från vattenkanoner till yxor och knivar.
Och just kustbevakningen, som ju i alla fall i Sverige är en civil myndighet, har ju verkligen hamnat i frontlinjen här.
Ja, särskilt sen i somras då Kina antog en ny lag om att den egna kustbevakningen nu har rätt att konfiskera båtar och gripa besättningen, alltså andra länders då besättningar, i upp till 2 månader inom de här områdena som Kina självt gör anspråk på, vilket är större delen av Sydkinesiska havet.
Och vi ska bege oss dit nu, närmare bestämt till en atoll som ligger inom Filippinernas ekonomiska zon, 14 mil utanför ön Palawan. Det här är ett område som landets kustbevakning patrullerar just för att markera mot de kinesiska militärfartyg som svärmar i området. Ett område som också Kina säger sig ha historisk rätt till. Konflikten om det här området har varit långvarig, men i augusti 2024 inträffar en av de mest aggressiva kinesiska aktionerna hittills mot den filippinska kustbevakningens fartyg.
Manila expresses serious concern over the intentional ramming of a Philippine Coast Guard ship by a Chinese vessel in Escoda Shoal.
På en film tagen av personal ombord på det filippinska fartyget Teresa Macbanoa ser man hur ett kinesiskt kustbevakningsfartyg gång på gång rammar dem. Personalen klarar sig, men fartyget får skador. Bland annat så rivs ett stort hål upp i skrovet. Och Axel Kronholm fick en intervju med Jay Tariela, som är talesperson för den filippinska kustbevakningen.
How would they call you?
Axel
Rose.
Yeah, exactly. Yeah.
Jay Tariela sitter vid sitt skrivbord framför Filippinernas blå-vit-röda flagga. På hans kontor i Manila hänger en stor karta över Sydkinesiska havet. Han pekar på atollen som Filippinerna kallar Escoda, där kustbevakningsfartyget rammades av kineserna.
They were able to maintain their presence despite of the damages that they sustained because of the intentional ramming and collision with the Chinese Coast Guard.
Trots ramningen och skadorna lämnade fartyget inte sin post utan höll ställningarna i området för att försvara filippinskt territorium, berättar Jay Tariela. Men med det kom nästa problem.
Due to the aggressiveness of the Chinese Coast Guard, we were not able to sustain the periodic supplies, essential needed food of our personnel, to the point that they have to eat porridge for 2 weeks.
I 2 veckor fick de leva på gröt. De kinesiska fartygens aggressiva manövrar hindrade oss från att nå fram. Och till sist tog maten helt enkelt slut.
Prior their return to Puerto Princesa, they haven't eaten anything for 3 days.
Och samma sak med vattnet.
So for more than one month they have been drinking water from the rainfall. And they have been also drinking water from the air conditioning condenser. From the water that it produced.
I över en månad fick de filippinska sjömännen dricka regnvatten och kondensen från fartygets luftkonditionering.
That's how difficult, challenging, and that's how patriotic these men are in holding the line for Scottish Hall.
Så patriotiska är de här männen, säger Jay Tarella på den filippinska kustbevakningen. Han ser ramningen som ett tecken på en ny aggressivitet från den kinesiska kustbevakningen som länge haft stark närvaro i området. Och det är någonting som Filippinerna sedan några år tillbaka har börjat registrera och dokumentera på ett nytt sätt.
So this is our strategy to counter the Chinese maritime militia. We document their unlawful and aggressive actions and then we share it to the international community.
Det här är viktigt för oss att visa för omvärlden och för journalister som dig, också er som befinner er långt bort från Sydkinesiska havet, att det här pågår och att Kina är den som utmanar den regelbaserade ordningen som vi gemensamt byggt upp en gång, säger Jay Tarella.
We believe that it is important for us to tell this to the world, to tell this to European Union and to journalists like you. Which is, you know, hundreds of kilometers away from the South China Sea, so that we can show the international community that China is the one that endangers the rules-based order that we all enjoy right now.
Här hör vi ju hur den filippinska kustbevakningen verkligen hamnat i frontlinjen i sammandrabbningarna med Kina.
Ja, gränslandet mellan kustbevakning och militär verksamhet har suddats ut i de här vattnen. Där vi sett hur militär utrustning också finns ombord på civila fartyg. Det här är farligt och om svensk besättning ska finnas ombord på övervakningsfartyg i det här området så riskerar de såklart att dras in i konfrontationer. Och länder som Japan, Sydkorea och Filippinerna vill ha Europas och USAs hjälp här. Det är tydligt. Vi behöver samarbeta eftersom Europas och Östasiens säkerhet bara blir mer och mer sammanlänkad.
Och du Ulrika träffade en japansk professor på besök här i Stockholm som hade just det budskapet.
My name is Akio Takahara. I used to teach at the University of Tokyo until March this year. I do research into contemporary China's politics and diplomacy.
När jag träffar Akio Takahara på Japans ambassad ska han precis avsluta sin rundresa i Baltikum och Skandinavien.
I could really sense the high level of the sense of urgency that the people in Estonia and Latvia are sensing.
Den där känslan av att säkerhetsläget snabbt kan bli akut som finns i Baltikum. Den påminner om hur vi känner inför Nordkorea och Kina i vår del av världen, ser han.
In our part of the world, it's North Korea and China that are the potential threat to many countries surrounding them.
Risken för att en situation ska urarta har ökat den senaste tiden, menar professor Takahara från Tokyo. Det märks inte bara i Filippinerna, utan i hela regionen nu.
So the danger of a contingency has risen.
Den stora frågan för kinesisk utrikespolitik är den strategiska striden mot USA. En supermakt mot den stora utmanaren. En situation som ofta skapat spänningar genom historien.
Now the largest external policy task for China is to win the strategic competition with the United States.
USA har ju som vi hört länge haft sitt militära fokus i Stilla havsregionen. Men i september 2024 väcker två fartyg från den tyska flottan plötsligt uppmärksamhet.
Two German warships have entered the Taiwan Strait on a freedom of navigation mission.
När de passerar genom det säkerhetskänsliga Taiwansundet för första gången på två decennier.
China condemned the move, saying it would endanger China's sovereignty and security. Germany's defense minister has confirmed the transit of the two warships.
Ja, das kann ich bestätigen.
Det här är en plats som de kinesiska makthavarna ser som sitt territorium. Och den senaste tiden är det faktiskt inte bara den tyska flottan som passerat här.
German, French, Italian, and we've been having joint drills with those naval ships. You know, that sends a very clear message to the Chinese.
Den här nya aktiviteten och nivån av försvarssamarbete i regionen märks också inom NATO. I mitten av oktober kommer försvarsministrarna från Japan, Sydkorea, Taiwan, Australien och Nya Zeeland för första gången att delta i överläggningar på plats i högkvarteret i Bryssel.
So that's a typical example of your interest, further interest, European further interest in the security of the Indo-Pacific.
Något annat som påverkar både er i Europa och oss i Asien är närmandet mellan Ryssland och Kina. Vi har på många sätt mycket att lära av varandra, Sverige och ett land som Japan, säger Akio Takahara.
Yes, I think we're all in the same boat. In between sole superpower and the sole superpower candidate. So we share many issues in common, although we are geographically quite far apart.
Vi sitter i samma båt här, inklämda mellan amerikanska och kinesiska intressen, och där tjänar mindre stater på att samarbeta, menar han.
There's a lot that we can learn from your experience in dealing with the Russians. About manipulating information, for example, cybersecurity technologies, all these things, I think we are way behind.
I Japan vill vi gärna lära oss om hur ni arbetat mot rysk desinformation till exempel. Där ligger vi långt efter, säger Akio Takahara. Sen andra världskriget har Japan en konstitution som förbjuder dem att ha en försvarsmakt med möjlighet att föra krig. Och fredsmentaliteten är fortfarande djupt rotad hos oss japaner, säger Akio Takahara. Men trots det har landet sedan ett par år tillbaka ökat sin försvarsbudget. Och det finns en debatt nu om att konstitutionen skulle kunna ändras framåt.
Our identity as a peaceful nation, not having a military, is so deeply established. But we have been shocked by Putin's invasion. And we have been shocked by how the Chinese have been behaving in our neighborhood. So slowly people's idea of military affairs is changing.
Han har själv spenderat långa perioder i Kina under sitt yrkesliv och har med sorg följt hur kommunistpartiets militära makt har utvecklats. Men Akio Takahara hoppas fortfarande att kineserna ska välja en fredlig väg framåt. Och att det ska gå att överbrygga missförstånd.
There are huge perception gaps between us and the Chinese people over many international issues.
Idag finns det ett stort informationsglapp mellan hur man ser på världen i Kina och Europa eller Japan. Det krävs en öppen debatt om det som händer nu. Vi måste markera mot Kina. Men vi får inte glömma bort att utan tillit så kommer vi ingen vart, säger professor Akio Takahara.
In order for them to truly understand what we mean, there has to be trust.
Det här är Konflikt, om varför Sverige nu har antagit en ny försvarsinriktning för den indopacifiska regionen, fast den ligger så långt från vårt närområde. Vi har hört om det spända läget i det sydkinesiska havet och om hur Europa och NATO nu samarbetar med partnerländer i regionen för att parera ett allt mer aggressivt Kina.
Ja, nyheter om hur man stärker de här samarbetena på olika sätt kommer hela tiden nu. Samtidigt rustar ju många länder här upp sitt försvar, inte bara Kina. Och allt det där är ju en upptrappning.
Ja, att flera EU-länder patrullerar där i Taiwansundet som vi hörde om, det upplevs ju såklart som provocerande från kinesiskt håll.
Ja, och här kan vi ju dra ännu en parallell till Europa. Ryssland har ju upprepade gånger sagt att NATO provocerade fram Ukraina-kriget genom att flytta fram sina positioner i ryskt närområde. Och nu hör vi hur Kina börjat säga samma sak.
Och vi ska avsluta där i Peking med analytiker som ser på det här från ett kinesiskt perspektiv. Men vi börjar på gatan i den kinesiska huvudstaden där Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand tar pulsen på hur Pekingborna ser på NATO.
Ni hao, wai zi. Wo kei wan ni ge wenti ma? Ni ji dao bei yue shi shenme ma?
Wo bu tan liao jie. Ting ting guo, wang shang ting guo.
Här i en park i Peking träffar jag en kille i 20-årsåldern. Jag frågar om han vet vad NATO är. Han säger att han inte vet mycket. Kanske har han hört om det på internet. NATO är en militärallians som skapades som en motpart till Warszawapakten, säger en familjefar i 50-årsåldern. Det är ett system för konfrontation mellan de två stora ideologierna, kommunism och kapitalism, tillägger han. NATO, nej jag vet inte, säger en 18-årig tjej som får medhåll av sin kompis. Kanske stod det i en historiebok, jag kommer inte ihåg. NATO är emot Kina. Det är klart att det är en hotfull organisation. Det är ju en organisation som skapades för att föra krig. Och då måste den vara ett hot mot Kina, säger en 40-årig man. Han vet en del om försvarsalliansen. Men få av dem jag träffar här i Peking känner alls till NATO. Särskilt inte de unga personerna. Kanske beror det på att Kinas internet är så kontrollerat att bara den information som regimen tillåter kommer ut. Men bland akademiker finns en del som har studerat NATOs inverkan på Kina. I ett tehus i närheten av Renmin-universitetet i norra Peking har jag stämt träff med professor Xu Inhong, en av universitetets professorer. Han är expert på internationella relationer och säkerhetsfrågor i Östasien. Det är ingen hemlighet att de kinesiska ledarna anser att NATO är ett hot, säger han.
China always opposes any alliance system, and especially and between the United States and its advanced industrial allied countries.
Kina är en motståndare till alla sorters allianssystem, men särskilt de mellan USA och dess allierade, säger Xu Inhong, medan vi får vårt te serverat i de typiska pyttesmå kopparna. Det hänger ihop med den uppfattning som utgör en grundpelare i kommunistpartiets utrikespolitik, nämligen att inget land eller aktör har rätt att blanda sig i ett annat lands angelägenheter eller försöka, som man säger, öka sin säkerhet på bekostnad av andra. Och NATO gör just det, menar kommunistpartiet. Det man bland annat syftar på då är de allt tajtare banden mellan NATO-länderna och Kinas grannländer som Japan, Sydkorea och Filippinerna. Den region som Kina ser som sin intressesfär. I somras när NATO pekade ut Kina som möjliggörare av Rysslands invasionskrig uppmanade talespersonen för utrikesministeriet i Peking NATO att inte komma till Asien och skapa kaos så som man gjort i Europa. Men Pekings protester har inte hindrat NATO från att gasa på sina aktioner i regionen. Tvärtom, säger Xu Inhong.
Those kind of actions in fact has been step by step escalated and expanded.
Och att flera NATO-länder skickat militära fartyg genom Taiwansundet upplever Kina som provocerande, säger Xu Inhong, och påpekar att Peking ser externa aktörers inblandning i vad man betraktar som sin intressesfär som en allvarlig aggression och hot mot nationell säkerhet.
Any major powers military intervention China will necessarily perceive as damaging very severely against China's critical.
Taiwan är den viktigaste frågan när det kommer till att slå vakt om sin makt i regionen. Kommunistpartiet ser den självstyrande ön Taiwan som en del av Kina som ska införlivas med fastlandet. Man öppnar för att det kan behöva ske med våld. Men det finns en annan faktor i det här som man inte får glömma, säger Xu Inhong. För Peking är nationell säkerhet också regimsäkerhet.
The Chinese leadership will not permit any Chinese major actions to be perceived as extremely weak, as damaging China's position and national honor.
Gör det kinesiska styret inget åt NATOs närmanden till regionen så finns det risk att man uppfattas som vekt i den inhemska publikens ögon. Och det vore riskfyllt för partiet i ett Kina där nationalismen har skruvats upp. Men Sveriges roll då? Vi har ju precis fått en ny strategi för regionen där vårt engagemang och kontakterna med allierade kommer att bli tätare framöver. Många västländer har protesterat mot Kinas agerande här i regionen och samröret med Ryssland. Men det är väldigt intressant, säger Xu Inhong, att från Sverige har vi fortfarande inte hört någonting, trots att man inte längre är neutralt.
Det seems that Cuomo is still quite careful to avoid take individual actions or statements about China.
Men jag tror inte att Sverige varken på egen hand eller inom ramen för NATO kommer att agera militärt här, säger Xu Jinhong. Och om landet mot förmodan skulle agera, skulle det göra den kinesiska regeringen mycket förargad, påpekar han.
But I don't think that Swedish government prepared in the near future to take military actions in this region, which will certainly to bring about the strong anger from Chinese government.
Här i Kina kan man räkna med att akademiker i sina analyser inte går särskilt långt ifrån partilinjen. Men vad de högst upp i kommunistpartiet verkligen tycker är svårt att veta. Den kinesiska politiken är känd för att vara en svart låda. För att få en röst som ändå har örat närmare makten här i Peking åker jag till tankesmedjan Center for China and Globalization, CCG. Den ligger högt upp i en tjusig byggnad i en del av Peking där skyskrapor sträcker sig mot den grå himlen och bilarna som stannar till sväljer skyndande män och kvinnor i mörka kostymer. CCG presenterar sig som en fristående tankesmedja men står nära regimen.
Hi.
Nice to meet you.
Här träffar jag grundaren och chefen Wang Huiyao. Han är forskare och tidigare rådgivare till den kinesiska regeringen och skriver ofta i frågor som rör Kinas roll i världen. NATO borde fokusera på sitt eget territorium istället för att kliva in i Asien, menar han.
NATO should really focus on their own territory, which is the purpose of the original establishment, which is maintain peace in Europe, and then they should probably continue to do that rather than this step into Asia, which is
Det är onödigt och provocerande. Jag tror inte att Kina vill ge sig in i den här militära kapprustningen.
This is certainly a provocative move, which I think China really doesn't want to jump into this kind of arms race or military match. But I think if China forced into that, I don't know.
Men om de tvingas till det så vet jag inte. Har de varje dag militärfartyg och militärflygplan runt sitt territorium så kommer de självklart att svara på det, säger han.
Neighborhood every day you have navies, aircraft and air carriers circulating around your territories or waters, which is certainly China would respond for that.
Väst menar att det är Kinas agerande i regionen och flexandet av sina militära muskler som provocerat fram NATOs ökande närvaro här. Peking å sin sida hävdar att man gör det man gör bara som ett svar på västs och dess allierades agerande.
You know, this region is largely peaceful, harmonious, and China is having dialogues with all its neighbors. I don't see the need for expand NATO alliance to this part of the world.
Den här regionen är i det stora hela konfliktfri. Kina för dialog med sina grannar. Det är den externa inblandningen som orsakar upptrappning, säger Wang. Och Wang Huiyao tror att Sveriges nya försvarsstrategi för den här regionen handlar om att hålla sig väl med USA mot bakgrund av Europas behov av hjälp i Ukraina.
Sweden is a friendly country as far as I can see. So there's no need to take a side on this geopolitical dispute or whatever potential conflict that US China may have. And so I don't know. I mean, that's why you ask me what's the reason. I would like to ask our friends in Sweden what's the reason for that. So
men det finns ingen anledning för Sverige som ett litet land att välja sida i den geopolitiska konflikten som USA och Kina möjligen har, säger han.
Du har hört Konflikt om varför Sverige skaffat sig en försvarspolitisk inriktning för den indopacifiska regionen.
Och Kajsa, när försvarsminister Paul Jonsson presenterat den där strategin så snabbade han sig ner från scenen för att ta sig vidare till Karlbergs slott. Det här var nämligen samma dag som Sveriges nya överbefälhavare Mikael Claesson installerades.
Jag tar befälet!
Ja, och att han kommer att få vara uppmärksam på utvecklingen i Sydkinesiska havet framåt, det kan vi vara säkra på. Vi som jobbat med det här avsnittet är Axel Kronholm som är Sveriges korrespondent i Bangkok och Moa Kärnstrand som är Peking-korrespondent. Producerade gjorde Ulrika Bergqvist, Jakob Laller skötte tekniken och jag heter Kajsa Boglind.